Vi ska börja med att läsa ett bibelord. Och ni kanske har redan läst det då för ett av dem som står med i den här folden. Men det är från första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 16-18. Var alltid glada. Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Vi tar en gång till, det var så kort. Var alltid glada. Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.
God förmiddag. Väldigt trevligt att få vara här. Jag heter alltså John Eidering och jag är jätteglad att få vara här och fira gudstjänst med er idag och få predika. Jag började vid nyår att jobba på Ekumenia som regionsamordnare här i vår region, den som heter Region Väst. Innan det så har jag jobbat 6,5 år som ungdomspastor på Nimbuskyrkan på Öckerö. Men nu jobbar jag alltså i Region Väst, Ekumenia, det som är då Dalsland, Västra Götaland och Halland. Och alla de församlingarna som finns i det området tillhör Ekumeniakyrkan är alltså en del av Region Väst. Och då även naturligtvis alla de barn- och ungdomsföreningar som finns i församlingarna. I Region Väst så är det totalt 164 församlingar och 113 ekumeniaföreningar, vilket gör oss till den klart största regionen i Sverige. Och detta gör att jobba i regionen och finnas i regionen är en stor utmaning, men också en stor möjlighet. Vi är flest, vi är störst, vilket gör att vi verkligen har en god möjlighet att sätta ett avtryck och vara föredömen för resten av Ekumenia och Ekumeniakyrkan i Sverige. Men det gör ju också att när vi är så många så kanske det kan vara lite svårare att gå åt ett håll gemensamt. Jag jobbar mycket med det som är vår regions verksamhetsplan. Alltså det vill säga de mätbara mål och inriktningar som vi ska jobba utifrån i Ekumenia. Och jag ansvarar för stora delar av den verksamhetsplanen. För helt enkelt för att målen nås och att vi jobbar utifrån den. Och Region Väst, alla regioner i Ekumenia och Ekumeniakyrkan, har bara ett enda existensberättigande. Och det är församlingarna och föreningarnas bästa. Om det vi gör eller det vi inte gör inte skulle gagna föreningarna och församlingarna, då jobbar vi på fel sätt. Så jag och mina kollegor jobbar för att församlingar och föreningar ska ha bästa tänkbara förutsättningar för att verka för och i Guds rike på bästa tänkbara sätt i just ert sammanhang. Och det är också då vad vår verksamhetsplan säger genom de här mål och inriktningarna som finns. Just nu jobbar vi med ledarutbildningar för ideella ledare som jobbar med barn och ungdom. Jag reser runt ganska mycket och träffar anställda som jobbar med barn och ungdomar för att se hur man har det i de lokala sammanhangen, vad vi på regionen kan göra för församlingarna och föreningarna. Och vi strävar att på något sätt få ordning på den än så länge rätt så färska organisationen. Sammanlagt så är vi 6 stycken som jobbar på Region Väst i Ekumenia och Ekumeniakyrkan. Och jag önskar att ni gärna ber för oss. Be för vår region, be för alla de församlingarna och föreningarna som finns här. Och att smaken man får av att möta Ekumenia Väst och Ekumeniakyrkan Väst, det ska vara fyllt av Guds nåd och kärlek. Och att det får vara Jesus själv som tydligt leder oss. Ha gärna med den bönen emellanåt, vi behöver verkligen det. Nu ska jag börja predika, men först så vill jag att vi ber en bön tillsammans också. Jesus, tack för att du är här, för att det är det som gör den här gudstjänsten värd att firas och det är den som gör den fylld med liv. Nu ber jag Gud för mina vänner här, rör vid dem, tala till dem och ge dem av vad du vill ge dem, Herre. Använd mig i detta, Gud, och vi ber, ske din vilja, Herre. Amen. Jag vill upprepa bibelordet som Jenny läste i början, några verser från första Thessalonikerbrevet. Det stod ju så här: var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Och den gudstjänstserie då som församlingen här inne handlar ju då om ord att leva på, precis som Jenny nämnde. Och nu ordet tack. Förra söndagen predikade ju Nomi om det ordet, och jag har förmånen att fortsätta med det. Och Paulus slår ju an tonen här och säger att vi hela tiden ska tacka Gud. För det är hans vilja. Alltså, är det verkligen rimligt att tänka att man ska och att man kan göra det? Kan vi alltid tacka Gud? Har vi alltid något att säga tack till Gud för? Ställer man den frågan till Bibeln så får man faktiskt svaret ja. Och jag vill röra mig kring tacksamhet. Ofta tror jag vi tänker att tacksamhet, det är en känsla som vi ska ha i kroppen. Att det är någonting som kommer utifrån att vi har fått något specifikt eller fått uppleva något. Bibeln säger något helt annat. Att tacksamhet, det är inte en känsla. Utan istället att tacksamhet är faktiskt någonting man kan träna sig i. Så jag hoppas faktiskt att denna predikan ska bli ett träningspass. Och därför vill jag uppmuntra dig nu att då vi tillsammans tränar oss i tacksamhet. Ta ett papper och en penna om du har det. Eller din telefon kanske. Eller vad du nu har. Och när du någonting kommer upp i din tanke under den här predikan som du är tacksam för, skriv då ner det. Eller försök lägga det på minnet på något sätt. Ofta så låter vi våra tankar försvinna iväg ur en predikan. Och låt nu då tanken försvinna iväg kring tacksamhet och i tacksamhet. Om du nu under den här tiden slås av saker du är tacksamma för, skriv ner det. Kanske är det Gud som vill visa dig och påminna dig om någonting. Som sagt, vi tänker ofta att vi blir mer tacksamma ju mer saker vi får. Alltså, om jag bara hade den där saken eller fick uppleva det där, då skulle jag vara mer tacksam. Som sagt, Bibeln säger det är ett falskt påstående. Alltså, tacksamhet eller tacksamhet utifrån Bibeln, om det nu finns något som heter det, kommer utifrån något annat. För Bibeln menar tacksamhet, det är en konsekvens av hur man ser på livet och världen. Och det här sättet att se på livet och världen utifrån Bibeln, att vara tacksam utifrån Bibeln, består alltid av tre saker eller tre faktorer. Och den första saken är ordet fördel eller nytta eller någonting som gagnar en. Kanske inte det riktigt finns något bra ord för detta på svenska, men skulle vi använda engelska tror jag ordet benefit skulle passa bra. Alltså, för att jag ska kunna vara tacksam så är det någonting som behöver gagna mig. Här har Bibeln massor att säga om detta. Gud ger och gör saker som gagnar oss. Inledningen av psalm 103 säger så här: lova Herren min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ, minns allt det goda han gör. Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar. Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet. Och här tror jag egentligen, här har vi nog alla ganska många saker att skriva ner egentligen. Tacksamhet över saker som Gud gör och ger. Kanske är vi ofta blinda för de sakerna. Men tacksamhet innebär att vi på något sätt uppfattar de sakerna och vet att det är goda saker för oss. Så den första saken i Bibelns syn på tacksamhet, det är någonting som gagnar oss eller som bidrar för oss. Och den andra saken eller faktorn är att man kan vara tacksam utifrån Bibelns sätt. Det är att de här goda sakerna som gagnar en kommer från någon. Alltså, inte bara att de här fördelarna eller nyttan eller det som gagnar oss slumpvis trillar över oss eller att de bara finns för mig, utan att de faktiskt kommer ifrån någon. Och att denna någon har goda intentioner och goda syften för oss genom de sakerna som vi får. Om jag ska kunna vara en tacksam person så behöver jag tro att Gud är denna någon. som är så här. Bibelns författare återkommer till detta också igen och igen. Jakob skriver så här i sitt brev: låt inte bedra er, mina kära bröder. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Alltså det är ett uttryck för Guds godhet. En god Gud finns och han ger alltid till oss. Så den andra saken är att det kommer, de goda sakerna kommer från någon. Och den tredje saken, eller den tredje faktorn som behövs för att vi ska kunna vara tacksamma på Bibelns sätt, det är ju en som tar emot. Och det är vi. Alltså vi är mottagarna av de goda fördelarna eller nyttan som någon god Gud alltså ger. Och som mottagare av detta så står man inför en utmaning. Och det är att förstå att det vi får kommer till oss enbart på grund av givaren. Inte på grund av att vi själva är duktiga, att vi själva har förtjänat det eller för att vi är de vi är. För tacksamhet innebär alltid en ödmjukhet. Om jag tror att jag får något för att jag har förtjänat det, så är det ju faktiskt inte någon tacksamhet jag visar. När jag går härifrån senare idag och ska ta ett snack med kassören som jag då tror vill betala mitt besök här, så säger jag: nej, men det kostar ingenting, för ekumenia tar aldrig något betalt när man är på besök i församlingarna och föreningarna. Men så säger kassören: ja, men det var inte det jag ville tala om, för det där visste jag redan. Men jag vill bara ge dig nycklarna till min bil. Varsågod, här får du. Alltså först hade jag säkert tänkt om han eller hon är galen, men sedan blivit naturligtvis oerhört tacksam och åkt härifrån med en väldigt stor gåva. Men däremot, om jag hade fått bilnycklar av en bilförsäljare efter att vi hade stämt möte på dennes jobb och jag hade lämnat pengar där, så hade ju inte min tacksamhet varit på samma sätt som om jag hade fått kassörens bil bara för att kassören var en god givare. För köper jag en bil hos bilhandlaren så förtjänar jag den på ett sätt, eftersom jag lämnar mina pengar för att få den. Alltså tacksamhet kommer utifrån att vi förstår att någon skänker oss saker som vi inte förtjänar. Det är den tredje saken, den tredje faktorn i tacksamhet. Men som människa så är vi syndare, säger Bibeln. Och som syndare så tänker vi: jag förtjänar saker. Alltså vi tror att gåvorna vi får egentligen är saker som vi förtjänar eller har rätt till att få. Och ju mer vi tror att vi förtjänar saker, desto mindre tacksamma blir vi. Alltså vi tänker ofta, folk som får mer och mer och har mer och mer, varför blir de inte också mer tacksamma? Jo, för vårt sinne av berättigande, när det växer, så minskar också vår tacksamhet. Och att vi är syndare gör att vi tänker att vi förtjänar också allting som vi vill ha. Om vi inte får detta, då är det andra människor det är fel på som inte ger mig detta. Och i den kristna tron så är otacksamhet liksom inte bara ett psykologiskt problem eller att man liksom måste förändra sin tanke. Utan Paulus säger, otacksamhet, det är en synd. Han menar till och med att det är ett kännetecken för att man inte känner Gud. I Romarbrevet 1 så skriver Paulus så här om de som inte känner Gud: de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. Och Bibelns ord för, eller beskrivning för otacksamhet är gnäll eller knot kanske. Och Paulus menar att en människa som gnäller eller knotar är en som faktiskt lever bortvänd från Gud. I Korint så började folket knota och gnälla. Så Paulus skriver till dem och så påminner han dem om Israels folk vid berget Sinai. Här hade Gud befriat dem ur Egypten, han hade lett dem i öknen, han hade gett dem budorden, han hade varit ständigt närvarande. Och folket svarar mot Gud med gnäll och med knot. Och faktiskt ser man konsekvensen av vissa av de sakerna är att några av dem dör. Gnäll och knot kan leda till vår andliga död. Alltså vi missar Gud, vi missar hans ingripande i våra liv. Gnäll och klagande och knot kan nog faktiskt leda oss bort från Gud snabbare än vi förstår. Och var det någon som visste vad det innebar att leva ett liv i tacksamhet, så var det Jesus. Hans liv var ett lysande exempel på detta rakt igenom. Och varje from och rättrogen jude på Bibelns tid upprepade vid olika tillfällen varje dag två böner. Och en av dem kallas väldigt fritt översatt för de 18 välsignelserna. Och att välsigna någon, det är ju att tala gott om den personen och vilja den personen gott. På engelska kallas den här bönen för the 18 benediction. Ordet bene kommer från latin och betyder gott, och diction betyder ord. Så det var helt enkelt goda ord. Och i det judiska samhället där man bad, så ville man tala gott om och välsigna folk hela tiden. Och här var en välsignelse alla böner som började just med ordet välsigna, eller Gud välsigna. När man vaknade på morgonen så bad man de 18 välsignelserna. Välsignad är du, o Gud. På kvällen innan man somnade, samma sak. Välsignad är du, o Gud. Mitt på dagen bad man det igen. Och så byggde man på de här bönerna. Välsignad är du, Gud, som läker det sjuka. Och så kom man ihåg. Jag har en kropp. Jag har varit sjuk. Och det är Gud som ligger bakom att jag nu är frisk. På sabbaten så bad man de 18 välsignelserna en extra gång, för då behövde man inte jobba, så istället tackade man Gud. Och man diskuterade bästa sättet att be de här bönerna på. Och då sa man, man får inte be bönerna när man rider på ett djur, för då kommer man högre upp än om man står. Och man tackar inte Gud på rätt sätt när man själv är högt upp, för det gör man när man är nere på jorden. Och ofta så samlades man i templet för att be de 18 välsignelserna. Det här kan vi läsa om i Bibeln vid flera tillfällen. Till exempel i Apostlagärningarna 3 står det om när Petrus och Johannes är på väg till templet för middagsbönen. Och då var det just dessa bönerna man bad. Och när man gick till templet så var det ju för att det var ju där som Guds närhet uttrycktes och representerades. Och templet stod ju för en återvändo till Eden. Alltså till skapelsen själv, där Gud alltid var närvarande. Och Guds tanke är ju att våra liv ska vara med honom i den här världen. Så därför samlades människor i templet och bad. För man ville be i Guds närvaro. Och om man nu inte kunde närvara i templet, så skulle man vända sig mot templet. För att liksom vända sig mot Guds närvaro och liksom rikta in sina liv mot Gud själv. Och det fanns till och med uppmaningar. Om man till exempel var på en båt och inte visste vilken riktning man hade templet åt, så skulle man vända sina hjärtan mot Guds närvaro när man bad de 18 välsignelserna. För att livet med Gud, det var ett liv där man uttryckte en tacksamhet till den helige och hans närvaro. Och varje lärjunge bad sin rabbi att lära dem, hur ska jag be de 18 välsignelserna? Så när lärjungarna säger till Jesus i Matteus 6, lär oss be, så är det just detta de säger. Och när Jesus lär dem bönen Fader vår, så är det de 18 välsignelserna i sammanfattning han lär dem. Och hur är det den börjar? Jo, vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Alltså, välsignad är du, o Gud. Och den tidiga kyrkan bad Fader vår 3 gånger om dagen. Men tacksamheten till Gud stannade liksom inte bara vid de här 3 bönerna, Utan vid varje mål mat så fanns det ett tillfälle att tacka Gud. Och man åt inte innan folk faktiskt hade liksom stannat upp och insett maten är en gåva från Gud. Och när man välsignade när man åt, så var det inte maten i sig man välsignade, utan Gud som den kom ifrån. En tackbön som används vid måltider, som kan ledas väldigt, väldigt lång tid tillbaka i kyrkohistorien, är: välsignad är du, o Herre, som ger oss dagligt bröd. Tack för att vi får dela det med varandra. Alltså, vi ber inte Gud välsigna maten, för han har redan välsignat oss med mat. Men vi välsignar Gud för maten. Vi är tacksamma till honom för vad vi får. Psalm 24 säger: jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Alltså, allt kommer ifrån Gud. Och vissa rabbis tog det faktiskt så långt att om du glömde be tackbönen för maten, så behövde du ta dig tillbaka till stället som du åt maten på, sätta dig på samma plats och tacka Gud för maten där. Helt enkelt, tar du en halv special på Oves, ett ställe att tacka Gud för, och glömmer att tacka Gud för det, så ta dig tillbaka till Oves, sitter någon på din plats, be honom eller henne resa sig upp, så du kan tacka Gud just där för vad du åt. Och till och med var det så att när maten delades ut efterhand, så tackade man Gud för varje del i maten. Först för frukten, sedan för fisken, sedan för brödet, sedan för vinet. Och man levde liksom hela sitt liv där allt skulle kunna vara ett enda tillfälle att tacka Gud. Och här är vi ju rakt tillbaka i Jesu liv igen. Och vi ska ju snart fira nattvard tillsammans. Och vad är det vi läser då? Jo, efter måltiden tog han brödet, tackade Gud, bröt det och så vidare. Ser du att allt du får vara med om också är en möjlighet att säga tack till Gud? Att säga: välsignad är du, o Gud. Bibeln menar verkligen, tacksamhet är inte någonting som kommer utifrån att vi fyller våra liv med mer och mer saker, utan att det är liksom att öppna sina ögon och se de här gåvorna som Gud ger igen och igen och igen, utan att vi förtjänar det. Och rabbis lärde sina lärjungar detta om och om och om igen. Och lärjungarna följde efter sina rabbis överallt för att kunna se och upptäcka saker att vara tacksamma för. Och det sägs att det hände även att när lärjungarna följde efter sina rabbis ut i buskarna, när de behövde gå på toa, för att se: finns det någonting vi kan lära oss att vara tacksamma över? Och det låter ju onekligen märkligt och kanske osmakligt, men det berättas då om att vissa rabbis lärde sina lärjungar att det finns ingenting som är för litet att tacka Gud för. Och man skiljer inte på andliga och oandliga saker, utan vi har fått en kropp med alla dess egenskaper, och det ärar vi Gud för. Men så finns det ändå ett hinder, eller kanske en sak som kan få oss att hamna vilse i det här med tacksamhet till Gud. Något som lätt kan få oss att inte visa tacksamhet. Alltså, hur gör vi när saker inte blir riktigt som vi tänkt då? Eller när saker inte blir perfekta eller fullkomliga eller helt bra? Kan man tacka Gud då? Då säger Bibeln, vi påminner oss igen: vårt jobb är inte att gå runt och tvinga oss själva att känna oss tacksamma, utan tacksamhet är en konsekvens av Guds verklighet på den här jorden. Utan vårt jobb är istället att se till att våra liv hamnar i Guds närvaro och överlåta våra liv till honom. Då kan vi se på våra liv på ett sätt Gud lär oss, som är just som bibelordet som Jenny läste, som vi läste. Då kan vi hela tiden tacka Gud, eftersom det är hans vilja i Kristus Jesus. Om vi måste vänta på att omständigheter och människor ska bli perfekta eller fullkomliga för att jag ska tacka Gud för dem, vi kommer behöva vänta oerhört länge. Vissa rabbis lärde till och med sina lärjungar att tacka Gud för det onda som hände. För att det onda kommer från Gud? Nej, absolut inte. Utan för att om vi bara tackar Gud när vi är med om goda saker som sker, så blir vår tröskel för tacksamhet bara högre och högre och högre. Och vi blir lätt otacksamma människor. Att formas av Gud och leva med honom innebär att se hur Gud verkar i saker och i människor och i omständigheter hela tiden. I Romarbrevet 8 så säger Paulus så här: vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, de som han kallat efter sin plan. Så därför lärde rabbi sina lärjungar att tacka Gud i livets alla omständigheter. Och att leva ett tacksamt liv till Gud, det är det bästa erbjudandet som Gud någonsin har gett oss människor. Och det projektet pågår i våran värld just nu. Och jag tänker att Gud, han frågar oss i våra liv: kommer den här kvinnan, kommer den här mannen tillåta mig att bära allt i deras liv under en svår tid? Och svarar vi inte ja på den frågan, så kommer vi heller inte uppleva Guds storhet i vår egen svaghet. Vi människor är skyldiga Gud vår ultimata tacksamhet för hans ultimata gåva. Alltså, vi är tacksamma för våra vänner, för våra familjer, för våra jobb, för våra skolor, för våra pengar, för våra hus, för våra kyrkor och vad det nu är. Men utan de här sakerna så hade vi fortfarande kunnat vara tacksamma för den största anledningen Gud ger oss att tacka honom: allt han ger oss i Jesus. Så över allting, ni som vill följa Jesus, i vilka omständigheter ni än befinner er, oavsett i vilka skeenden era liv är, vilka vägar livet än tar, var tacksamma till Jesus för hans makalösa liv, hans fantastiska undervisning, hans seger på korset och hans seger över ondskan i uppståndelsen. Säg: välsignad är du, o Gud. Och jag tror även vi skulle må bra av att testa de 18 välsignelserna. 18 kanske är för många för oss. Så kanske vi ska testa med 4 stycken. Ikväll, eller imorgon bitti, eller när nu gör det. Skriv ner 4 välsignelser du är tacksam för till Gud. Kanske en vän, kanske en upplevelse, kanske god mat. Och vill du, så använd orden: välsignad är du Gud för min vän som jag älskar. Och återvänd till detta dag efter dag, igen och igen. Och jag upprepar, du ska inte tvinga dig själv att känna dig tacksam, utan se på det som Gud ger. Och tacka honom oavsett din känsla. Det kommer hjälpa oss att leva i en större tacksamhet. Och när du nu tittar på de där sakerna du är tacksam över, som du skrivit ner kanske under den här predikan, eller saker som kommit upp i ditt huvud som du är så välsignad över, kan vi då låta bli och tacka Gud? Alltså, kan vi då inte säga gemensamt: välsignad är du, o Gud? Och när du ser eller tänker på de här sakerna, förstå att det är Gud detta kommer ifrån. Gud som älskar dig. Kanske ditt hjärta är fullt av glädje, kanske inte. Det spelar faktiskt ingen roll. För nu är en möjlighet att säga tack till Gud. Ska vi göra det genom bön? Herre Jesus, vi vill verkligen säga tack till dig. Vi vill säga tack för att du blandar in oss i ditt liv. Att du tog plats på den här jorden för allt vad det betyder. Herre, du ger oss igen och igen och igen i alla omständigheter i livet. Så lär oss, Gud, att säga tack och leva i tacksamhet till dig. Herre, du ser de sakerna som dyker upp i våra tankar nu, som vi kanske har skrivit ner eller som vi kanske funderar över, som vi känner: Gud, jag är så välsignad med de här sakerna, med de här människorna, med de här omständigheterna. Vi ärar dig så oerhört mycket för det, Gud. Tack också för nattvarden vi får gå in i nu, Herre. Som verkligen handlar om att kunna säga tack för vad du gjorde. Vi tar något ögonblick då vi tänker och vi ber för oss själva inför det vi verkligen vill säga tack till Gud för.